Advent. Oj, ska jag ha en adventspredikan? Jag som var predikan Paulus när han ska lida skeppsbrott. Ja, inte vet jag hur vi får ihop det. Vi får se vart vi hamnar. Jesus, jag bara tackar dig för nu att vi får stå här med förväntan inför dig. Det var en adventssång här som jag funderar på ifall Bosse skulle ha tagit här nu före prediken. Men det gjorde han inte. Men jag smyger lite grann här. Bered en väg för Herren. Berg sjunken djup stån upp. Han kommer han som fjärran. Var sedd av fäderns hopp. Rättfärdighetens första. Av Davids hus den störste. Välsignad var han som kom i Herrens namn. Jesus kom. De väntar på Jesus. Vi får ha förväntan. Guds folk för dig han träder, en evig konung upp, strö palmer bred ut kläder, sjung ditt uppfyllda hopp. Guds löften är osanna, nu ropa hosianna. Välsignad var han som kom i Herrens namn. Guds löften är sanna. Nu vi ropar hosianna. Paulus, han gick ut på Guds löften. Han lyssnade till Gud. Paulus, han umgicks med Gud. Och han fick liksom reda, han fick löften, han fick uppenbarelser. Och vi ska se sen när jag kommer till Paulus också, det när de lider skeppsbrott och allt vad som händer. På det kan man ju nästan säga att han var ute på sin fjärde missionsresa. Han var på väg till Rom. Han var inte på väg dit, ja. Det var ju, ingick ju Guds plan att han skulle till Rom. Ja, vad skulle han göra? Jo, han skulle fortsätta och förkunna och berätta om hoppet om Jesus Kristus. Om löftet. Paulus, han predikade ju direkt när han fick ett möte med Jesus. Han var ju verkligen den största motståndaren som gjorde allt för att sätta de som hade kommit till tro på Jesus i fängelse. Och han gick runt i synagogorna. Och jag läste när Bosse pratade om synagoger att storleken, där fanns i olika storlekar. Huvudsaken var att det rymdes 10 stycken för det skulle vara 10 män för att det skulle bli en riktig judisk gudstjänst. Och, men synagogan, den kunde också vara stor. Så hur många som fick plats i Nasarets synagoga, det vet jag inte. Men ja, i alla fall 12 fönster skulle det vara också, om det var riktigt. Ett för Israels 12 stammar. Och det där löftet. Paulus, när han nu predikar. Han hade ju blivit omvänd. Han hade upptäckt att han hade fått ett möte med Jesus. Han som han förföljde. Och direkt så börjar Paulus att visa på att det där som det stod talas om i Gamla testamentet. Messias som skulle komma, löftet, ja, det var Jesus Kristus som kom, honom som vi nu väntar på. Det var Jesus, och det var därför Paulus med frimodighet predika, och med frimodighet, och nu var han ute, och han, när även om han nu var fånge, satt ibland i kedjor och bojor, så predikade han i alla fall. Ni vet, förra söndagen här, då var han inför konung Agrippa och ståthållare Felix och Festus och allt vad de hette. Han var klädd, han var i bojor. De satt där i prydlig skrud, oj, snyggklädde för denna världen. De hade inte Jesus som herre, de hade kejsaren. Men Paulus, fången, stod i bojor, i fångkläder, blev införd. Och inte bara för kungen där, utan alla som hörde på. Där fick han berätta, tala om, peka på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Jesus, det är vår räddning. Löftet som skulle vara. Ni vet, jag har ju varit ute och gått med hunden, har jag sagt det. Vi har ju liksom fått tag på en hund. Har vi liksom fått lite extra här, men det är väl bra. Nu ska vi se vad det var. Då var det Lukas skriver så här, första kapitlet och 32 versen, eller någon vers före här. Det är alltså, han skriver om ängelns budskap till Maria. Då sa ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Och det var där vi sjöng den här bereden väg för Herren, va? Av Davids hus den störste, välsignade var han som kom i Herrens namn. Han var av Davids hus. Och när jag var ute och gick med hunden då, va, så råkade jag och lyssna på andra Samuelsbokens 7 kapitel. Det är den där mannen som har vägen genom Bibeln, 1240 program Bibel. Och då sa han, andra Samuelsboken, 7 kapitlet, det är grunden, där står om grunden, där står om Guds löfte till David. Och det är ens grund som gör att man kan förstå mycket i Gamla testamentet om de här profeternas, där de profeterade och sa, som pekar på Messias. Och jag ska ta fram den där andra Samuelsboken här nu, 7 kapitlet. Det där kom, så var det löner sig och liksom läser när vi över den här sången nu. Klick, klick, så kom det direkt. Nu ska vi se om jag hittar det här nu då. Det står det i andra Samuelsboken, 7 kapitel, och så står det några vers här. Det står om David, han skulle bygga ett hus, va? Det står så här: nu förkunnar Herren för det att Herren ska bygga ett hus, i 12 versen. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Om man gör något orättfärdigt ska jag straffa honom med ris så som människor brukar, och med plågor som drabbar människors barn. Men min nåd ska inte vika från honom, så som jag lät vika från Saul och lät vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid. Ja, din tron skall vara befäst för evig tid. Nu kan inte jag reda ut allt det här, men Lukas, han kommer, och Maria får löftet. Jesus, han kom liksom från Davids stam 1. Och löftet, det såg de fram emot. Och det gäller oss. Och det var det som Paulus också predika. Löftet om Jesus, att Messias, det var Jesus, han som de korsfäste. Han som nu sitter på Guds högra sida. Han som flyttar högkvarteret från Kapernaum till Guds tron på Faderns högra sida. Den tron som han bestiger är i hans faders hus. Det välde han inviger är kärlek blott och ljus. Hans lov av späda munnar blott nåd och frihet förkunnar. Välsignad vare han som kom i Herrens namn. Nu ska vi se. Jag ska fortsätta med lite grann med Paulus här. Han hade ju varit då inför den här konung Agrippa och stått här sitt försvarstal, och den där konung Agrippa, han sa att om inte Paulus hade vädjat till kejsaren så kunde han ha blivit frigiven. Men det var ju, ingick ju i Guds plan att Paulus också skulle få predika evangelium ända till Rom. Och nu var han på väg här på romerska statens bekostnad på väg till Rom. Och vi ska se här hur Gud uppenbarar, hur Gud talar till Paulus. Han liksom säger till Paulus att ja, det kommer att bli besvärligt på resan. Det talar Paulus om för dem. Och, men Gud, han visar också för Paulus att alla skulle klara sig. Och då kunde ju Paulus ha tänkt, åh vad bra, nu kan jag slappna av, nu sköter det här sig själv. Men vi får se här att under den här resan så jobbar ju Paulus på. Han liksom, han är med och styr och ställer. Och jag tror det att Gud vill att vi ska använda våra naturliga förmågor, de som vi har. Det är inte bara liksom och sätta sig till ro. Nu har jag fått ett löfte att Gud fixar det här och så tar jag ett lugnt. Utan Paulus, han liksom berättade för folk och grejer. Vi kommer till det. Nu står det så här. Det här är ju den som tycker om att åka båt och grejer, så är det ju bra här. När det var bestämt att vi skulle avsegla till Italien överlämnade man Paulus och några andra fångar till en officer som hette Julius, som tillhörde den kejserliga vakten. Så Paulus var ju inte ensamma fånge. Det var en hel fångtransport. Och de här andra fångarna som var med, de fick ju också höra om Jesus när Paulus berättade. Och deras situation, rent mänskligt sett, så var den inget vidare. För vad var det? De transporterade massor med fångar till Rom. Och vad gjorde de där? De hade gladiatorspel. De skickade in dem bland vilddjuren och så satt de och tittade på när de blev uppätna. Det var vad de gjorde. Så att de fångarna, de hade ju ingen vidare framtid. Men de fick i alla fall höra glädjebudskapet om Jesus. Och det var en officer som tillhörde kejserliga vakten. Vi gick ombord på ett fartyg från Andra Mytium som skulle gå till hamnar i Asien och avseglade. Aristarkus, en makedonier från Thessalonika, var med oss. Dagen därpå la vi till i Sidon, och Julius, som behandlade Paulus väl, lät honom gå till sina vänner för att få den hjälp han behövde. Fartyget gick in i hamnen och Paulus, han fick hälsa på sina vänner, troende människor där, och han delade naturligtvis Guds ord med dem. Så även om Paulus var på fångresa så fick han möjlighet att tala evangelium. När vi hade lagt ut därifrån seglade vi i lä av Cypern eftersom vi hade motvind. Och sedan vi seglat över öppna havet längs kusten av Sicilien och Pamyfien la vi till vid Myra i Lykien. Där fann officeren ett skepp från Alexandria, för Nordafrika alltså, som skulle segla till Italien. Och han tog oss ombord på det. Under åtskilliga dagar gick seglingen långsamt, och då vi med knapp nöd hade nått Knidus och vinden inte tillät oss fortsätta, seglade vi i lä av Kreta och Salmone. Och sedan vi med stor svårighet hade följt kusten kom vi till en plats som heter Goda hamnarna nära staden Lasea. Eftersom det hade gått en lång tid och sjöresan blivit farlig, fastedagen var redan förbi, det var alltså hösten när det var risk för höststormar, då varnade Paulus dem och sa: ni män, jag ser att den här sjöresan kommer att bli riskfylld och medföra stor förlust, inte bara av last och skepp utan också av våra liv. Men officeren litade på styrmannen och skeppets ägare och inte på det Paulus sa. Och då hamnen inte var en lämplig plats för övervintring beslöt flertalet att lägga ut därifrån och försöka nå Fenix, en hamn på Kreta som ligger öppen mot sydväst och nordväst. Där ville de tillbringa vintern. Paulus, han fick ju liksom uppenbarat att det här blir besvärligt, men de litar inte på honom. Och det är klart, man får väl förstå att de litar på de där sjömännen och skepparna, att officeren litar på dem. Sen står det så här: när en svag sydlig vind blåste upp menade de att de kunde genomföra vad de hade föresatt sig. Alltså då fick de liksom lite hopp. De trodde att det här går nog bra, för nu börjar det på att blåsa åt rätt håll. De lättade ankar och seglade längs Kretas kust. Inte långt därefter svepte en kraftig virvelstorm, den så kallade nordosten, ner från ön. Då skeppet fångades upp av den och inte kunde hålla upp mot vinden gav vi efter och lät det driva. Vi kom i lä bakom en liten ö som heter Kauda och lyckades med knapp nöd bärga skeppsbåten. När de hade dragit upp den tog de nödutrustningen i bruk och slog trossar om skrovet. Och eftersom de var rädda att det skulle kastas upp på styrenbankarna lade ut drivankaret och lät skeppet driva. Då vi var hårt ansatta av stormen började de dagen därpå kasta lasten över bord. Och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning över bord. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dagar. Och stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. De var ute i storm. Ganska jobbigt. Varför liksom tillät Gud det här? Ni vet, i evangelierna står väl när Jesus kom och gick på vattnet. Och han liksom, och det var storm. Varför skickade han ut lärjungarna och sa åk över med båten till andra sidan? Han visste ju att det skulle bli storm. Varför? Jag tror det kanske är för att jag tror att det kristna livet, det är inte kanske bara att det går precis som jättebra, jättelätt överallt. Men om man härdar ut den här stormen, får man liksom mer tillit till Gud, jag tror det. Jag tror det att vi ska liksom, och han har mening. Och vi ska se här att det var mening med det här också. Det hade i alla fall väldigt jobbigt. Och nu hade de varit där i 2 veckor. Storm hela tiden. De hade liksom ett drivankare ute så att det liksom blev, nu försvann korset här. Så ska vi se. Det hade nu inte ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sa: ni män borde ha lytt mitt råd att inte lägga ut från Kreta och så undvika denna skada och förlust. Och nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inte en enda av er ska mista livet, bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt. Och han sa, frukta inte Paulus, du ska stå inför kejsaren. Och se, alla dem som seglar med dig har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod, ni män. Till den tilltron har jag till Gud, att det blir som han har sagt mig. Men vi måste kastas upp på en ö. Den 14:e natten kom och vi drev omkring på Adriatiska havet. Vid midnatt började sjömännen förstå att det närmade sig land. De kände väl det på vågorna att det betedde sig annorlunda. Det lodade och fann 20 famnars djup. Kort därefter lodade det igen och fann att djupet var 15 famnar. De var rädda för att vi skulle driva upp på något skarpt skär och kastade därför ut 4 ankare från aktern och längtade efter att det skulle bli dag. Men sjömännen gjorde ett försök att fly från skeppet och firade ner skeppsbåten i sjön under förevändning att det skulle kasta ut ett ankare från fören. Paulus sa till officeren och soldaterna, om inte dessa stannar kvar ombord kan ni inte räddas. Paulus kunde, jag tänkte, ja men Gud har ju lovat att det ska gå bra, så jag behöver inte bry mig om det där att de sticker. Men han, det var liksom vad Gud hade sagt, att om de är ombord på skeppet så blir de räddade. Så han sa till dem här, sa till officeren, det där får de inte sticka iväg för det går det inte. Och officeren och soldaterna, de lyssnade på Paulus. Då kapade soldaterna trossarna på skeppsbåten och lät den driva. Just innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Han sa, i 14 dagar har vi nu väntat och varit utan mat och inte ätit något. Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade, för ingen av er ska förlora så mycket som ett hårstrå på sitt huvud. När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla och bröt det och började äta. Då fick alla nytt mod och tog sig mat också det. Vi var allt som allt 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta lättade det skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. När det blev dag kände det inte igen landet, men det fick syn på en bukt med jämn strand och beslöt för att om möjligt låta skeppet driva upp där. Det kapade ankarna och lämnade dem i havet. Samtidigt löste det trossarna till styrårorna, hissade förseglet för vinden och styrde mot stranden. Men det drev mot ett rev och lät skeppet gå upp på det. Fören borrade in sig och stod orubbligt fast under det att aktern alltmer bröt sönder av de kraftiga vågorna. Soldaterna beslöt då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma iväg och fly. Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem från att utföra sin plan. Han befallde att de simkunniga först skulle hoppa i vattnet och ta sig i land och därefter de övriga, en del på plankor och andra på vrakspillor från skeppet. På det sättet räddades alla i land. Sedan de hade blivit räddade fick vi veta att ön hette Melite. Om det var Malta eller en annan ö, det vet vi inte riktigt. Det infödda visade oss en ovanligt stor vänlighet. Det tände en eld och tog hand om oss alla eftersom det började regna och var kallt. Paulus hade just samlat en fång kvistar och lagt på elden då en huggorm kom ut på grund av hettan och högg sig fast i hans hand. När det infödda såg ormen hänga fast vid hans hand sa de till varandra, den där mannen är utan tvekan en mördare som rättvisans gudinna inte låter leva även om han räddats från havet. Det är liksom den som inte tror på Gud. Paulus, de hade blivit räddade av havet, och så kom den där ormen. Paulus, han slog sig inte till ro, utan han hjälpte till och la ris på elden. Och så kom ormen och bet honom. Och de tänkte, nu dör han, och det var väl rätt åt den. Det måste varit något fel på den där. Det tyckte. Men vad hände? Den där mannen är utan tvekan en mördare som rättvisans gudinna inte låter leva, även om han räddas från havet. Men Paulus skakade av sig ormen i elden och tog ingen skada. Det väntade nu att han skulle svullna upp eller plötsligt falla död ner. Sedan det väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom, ändrade det sig och sa att han var en gud. Man liksom lätt att få olika grejer. Paulus, de här som var med på skeppet, när han åt sin mat, när han sa till dem vi ska äta, han tackade Gud. De såg och de visste om Paulus bakgrund. De hade hört Paulus och de förstod att han hade kommunikation med den Gud som han trodde på. Och alla här nu blev räddade, 276 stycken. Och jag tror att många av dem kom till tro, och vi ska se på nästa här att han fortsätter och han berättar för dem om Jesus. Evangeliet går ut. Det var en spännande sjöresa och Gud var med dem i alla fall. Gud var med dem. Och han är med. Och det gäller. Ja, nu får han gå ut och svara i telefon. Det var en evigheten än att ringa. Ja. Ja, kära Jesus. Men i alla fall. Messias. Jesus. Han är räddningen, och han var räddningen för Paulus. Han var räddningen för de här fångarna som var på väg att bli djurmat, eller på att säga. Om de kom till tro på Jesus, de kanske inte kom undan och bli djurmat. Men de blev fall, den som kom till tro på Jesus blev fall räddad för evigheten. Och det är ju samma med oss. Och de var på båten. Storm. De blev räddade. Det var liksom ingick i Guds plan att Paulus skulle ta sig till Rom. Han skulle få komma inför kejsaren och där berätta också för som högst möjligt om glädjebudskapet om Jesus. Tack Jesus att du varit med idag, även om det var en konstig adventspredikan, så fick vi fall fram att löftet du gav, löftet till konung David, som inte alltid var Guds bästa barn han heller. Men vad David gjorde, så gjorde han så att han ångrade sig, han omvände sig, han bad om förlåtelse. Han insåg att han hade gjort fel. Många gånger fick han ta syndens konsekvens. Men han insåg att han gjort fel. Han bad om förlåtelse. Och det får vi också göra. Vi får vara del av Guds nåd. Och så får vi komma inför Herrens ansikte. Men vi får be om förlåtelse. Jesus, hjälp mig. Nu vill jag tillhöra dig. Jag vill göra det du vill. Jag vill gå din väg. Och vi ska nu dela nattvarden tillsammans. Vi ska äta brödet, vi ska dricka av vinet eller av den här druvsaften som är. Vi ska dela gemenskapen med Jesus. Vi ska bryta brödet som är hans kropp. Vi ska dricka ur bägaren som är Jesu blod. Jesus, han vill ha gemenskap med oss. Det står ju i Uppenbarelseboken 3:20 att jag står vid dörren och bultar. Om någon öppnar dörren. Jag bestämmer mig. Nu öppnar jag dörren. Nu vill jag komma in. Jag släpper in dig. Då har Jesus lovat det. Han kommer till oss. Han vill ha gemenskap. Han vill ha gemenskap med oss. Han vill dela måltid med oss. Var och en som vill tro på Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare, välkommen fram och dela Herrens kropp och dela hans blod. Ha gemenskap. En handling som vi kan markera. Jag vill tillhöra dig, Jesus. Jag vill stå under ditt beskydd. Även om det går, vi råkar ut för svårigheter, så vill jag ha den här tryggheten, den här grundtryggheten, och bara få veta att du tar hand om mig oavsett vad som än händer. Amen, Jesus. Amen.